Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. O Jesu, du som tro i hjärtat väcker, du kan och trons fullbordan åt oss ge. Giv att mot dig vår längtan städ sig sträcker, hjälp oss att tro fast den viker se. Låt ej vår tro i stormen skeppsbrott lida, var med ditt ljus, din ande städs oss när. Lär oss i tron en liten tid att bida, tills vi med fröjd får se dig som du är. Amen. Jesu makt att skapa tro på jorden. Genom hela den heliga skrift får vi välsignade exempel på hur Jesus har utövat och utövar denna sin gudomliga välsignade makt. I Hebreerbrevets 11 kapitel räknar upp trosvittnena. Talar om trons människor. Ända från den rättfärdige Abel och sen vidare genom historien i Gamla testamentet. Och till slut så säger författaren, vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna berätta om alla dem som genom tron besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärsägg, var svaga men blev starka, väldiga i strid. Och så säger han, alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde. Och deras tro var inte en tro rakt ut i luften, en lös förhoppning om något som kanske var rätt och sant och som skulle visa sig gå i fullbordan. Nej, säger Hebreerbrevets författare, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. I dagens text har vi läst om ytterligare några trosvittnen. En spetelsk israelit och en romersk officer. Det är exempel på trons människor i Nya testamentets tid. Trosvittnen med en sådan tillit och förtröstar att Jesus med förvåning säger, amen säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Deras tro var en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Mycket folk följde med Herren Jesus när han gick ner från berget. Och så mötte honom en spetelsk man som föll ner för honom. Och så säger han, Herre, om du vill kan du göra mig ren. Den som i Israel hade drabbats av spetelska kallades för en vandrande grav. Ibland för dödens förstfödde son. Så var det när spetelskan hade angripit en människa. Där fanns intet hopp. Och så hade då Herren redan i gamla förbundets tid förordnat att om någon var angripen av spetelska så skulle han gå med sönderrivna kläder, ett ovårdat hår, han skulle skyla sitt skägg och var han gick fram skulle han ropa oren, oren. Så länge han var angripen av spetelska räknades han som oren. Han skulle bo avskilt, ha sin bostad utanför lägret. De här föreskrifterna finns i 3 Moseboks 13 kapitel. Och vidare i 4 Moseboks 5 kapitel så talar Herren till Mose och säger att de ska föra bort ur lägret var och en som är spetelsk. En sån, vare sig man eller kvinna, ska bort utanför lägret. För bort dem så att det inte orenar lägret där jag bor mitt ibland dem, säger Herren. Gud hade befallt, ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. Och han kunde inte bo tillsammans med den orene. Intet orent fick finnas i lägret där Herren själv bodde mitt ibland dem. Och vi vet ju att spetelskan är bilden av synden. Det dödliga gift som genomsyrar hela vår varelse. Och därför befaller den helige Guden: bort, ut, avskilj den orene. Med sönderrivna kläder, med ovårdat hår och med skägget skylt skulle den spetelske gå fram. Och var han gick fram så skulle han ropa: oren, oren. Så skulle han vara en varning för Guds folk Israel. En tydlig demonstration av hur omöjligt Guds helighet och syndens orenhet kan stå tillsammans. Den spetelske stod utanför gemenskapen, fick endast vistas utanför lägret. Vilket evangelium ligger det inte i ordet om Jesus som gick ut utanför lägret? Han blev den orene som led utanför stadsporten och verkställde en rening för att han genom sitt eget blod skulle helga det orena. Hebreerbrevet 13. Så har Herren Jesus blivit det orenas rening, det orättfärdigas rättfärdighet. Och genom honom är porten öppnad för alla orena utanför lägret, öppnad till Guds rike, till gemenskapen med Herren och hans folk, till ljuset och glädjen. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, uppmanar oss Hebreerbrevets författare. Så var det med den spetelske i vår text. Han visste vem han själv var, en oren. Och han erkände det i ord och handling. Men han visste också vem Jesus var och han trodde på honom. Han visste att honom hade den orene rätt att närma sig. Hans bön vittnar också om tro och förtröstan när han säger: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Så kallar han Jesus sin Herre. Och han bekänner att Jesus kan och vill göra honom ren. Och han tror på Jesu vilja. Men han lämnar åt Jesus att avgöra vad som är bäst. Därför att han hade sin blick fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och så ser vi också här i detta exempel det som hör samman med en rätt tro. Förtröstan, tillit, tålamod och ödmjukhet. Som säger: vill du så kan du. Eller som officeren sa: jag är inte värd, Herre, att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Sådan är den sanna trons art. Det finns en annan sorts tro som vänder på det hela. En tro som inte törs tro Herren om så mycket. En tro som gärna vill se först och tro sedan. En tro som med tveksamhet säger till Herren: vill du så kan du, och som väl kan be ske din vilja, men det finns alltid en reservation bakom: du vet ju vad jag vill. Den sortens tro kallas klentro. Den kan klä sig i stor ödmjukhet och menar att trosvisshet är något farligt och självgott. För en kristen, en rätt kristen, den ska vara svag och darrande i sina tankar om Herren och hans vilja. Aldrig skulle en sådan våga sjunga som Rosenius: Guds barn, jag är axaliga ro och glädje. Det räknar man som alldeles för förmätet. För man har bestämt för sig att en kristen aldrig får vara riktigt säker, utan alltid måste frukta och rädas. Och det är ju så att Guds ord talar mycket om Guds fruktan. Men det finns olika slag av Guds fruktan. Det finns trälens fruktan. Och det finns barnets fruktan. Trälens fruktan är en gudsfruktan som Herren tycker hjärtligt illa om. För även om det inte sägs i klartext, så är innebörden den att Herrens ord och löften inte riktigt är att lita på. Den vågar inte som den spetelske med tillit och förtröstan överlämna sig åt Herrens förmåga och vilja. Den ser inte på sjukdom och prövning som uttryck för den himmelske faderns kärleksfulla fostran, utan tänker istället att det är Guds vrede och onåd som en straffande och sträng husbonde. Och all trons glädje flyr för klentrons förödande tvivelsjuka. För man har blandat ihop två saker när det gäller Guds fruktan. Å ena sidan så ber en kristen: skydda mig för världen. Jag är rädd för flärden, jag är rädd för mig. Den till Jesus hunnit har väl vägen funnit, men kan irra sig. Det är en sorts gudsfruktan. Men en kristen kan också i full trosvisshet och med glädje sjunga: ej någon makts förmåga kan röva bort mitt mod, ty avgrundseldens låga är släckt i Jesu blod. Mig ingen dom förskräcker, ej ondskan skadar mer, mig Jesu vinge täcker och häng och kärlek ger. Allt, precis allt som kan hänföras till oss och vår förmåga finns det anledning att ängslas och vara rädd för. För hos oss finns ingenting att trygga sig till. Men gäller det Herren, hans ord och löften, hans vilja, hans omsorg, hans handlande med oss i alla avseenden, så finns inget rum för osäkerhet och tvivel. Luther säger inför den här texten att vi ska noga betänka vad den spetelskes bön gäller. Den spetelske säger inte: Herre, vill du så förlåt mig mina synder och gör mig salig. En sån bön, säger Luther, är klentrons, ja otrons bön. Den gör Gud till en ljugare, till en vars löfte man inte kan lita på. En bön som tvivlar på ordets sanning, en förskräcklig bön. För när det gäller syndernas förlåtelse så behöver vi inte säga: vill du så förlåt mig mina synder. Därför att i ordet så Herren på allt sätt uppenbarat sin vilja om vår salighet. På detta behöver det inte råda någon som helst tvekan. Guds vilja om vår salighet, syndernas förlåtelse, den är överallt i ordet betygad och i allt bekräftad genom det som Jesus har gjort i sitt lidande och sin död. Allt Guds ord, påpekar Luther, vittnar om Herrens vilja att göra oss saliga. Och i samma ord ropar den himmelske fadern från höjden: hör mina ord, tro dem, ta emot frälsningens ord fritt och förintet. Och i samma ord betygar Herren att han själv vill ta på sig att göra oss saliga. Att han vill kalla, upplysa, omvända, rättfärdiggöra, helga och bevara oss. Och så säger Luther: om vi då ber, vill du förlåta, vill du frälsa, så är det att be fel. Jag har nog vid olika tillfällen berättat om Anders Karl Rutström, kyrkoherden i Hedvig Eleonora i Stockholm, som innan han fick ögonen öppnade för evangelisk hemlighet gick i det djupaste tvivel om möjligheten att bli salig. Han hade lyssnat under långa tiden till en strängt pietistisk predikare som inte hade vänt över hans blickar till frälsaren och vad han har gjort för syndare, utan istället vänt människors blickar inåt mot sig själva att forska efter sitt nådastånd. Och det ledde till att Rutström trodde att han var utkorad till att gå förlorad. För hur han försökte och hur han letade så fann han inte till sitt liv som kunde trösta och hjälpa. Och så kom han i kontakt med herrnhutiska kretsar i Stockholm och fick höra den förkunnelse som målar Jesus Kristus som korsfäst för syndares ögon. Och så fick han blicken riktad åt rätt håll. Inte på sig själv, utan på Jesus. Och så gick solen upp. Och då skriver han om dessa sina erfarenheter i en av sina sånger: ska jag mitt hjärtas tro bekänna, så är min otros jämmer all. Och här ska vi komma ihåg att ordet all här betyder slut. Det är den gamla betydelsen. Ska jag mitt hjärtas tro bekänna, så är min otros jämmer all. Min fröjd och tanke är nu denna, att Satan har väl fått sitt fall. Jag är i Lammets död och blod, nog salig, helig, ren och god. Se, därav räknar jag min lycka, att Jesus själv till grund är lagd. Ska någonting mitt hjärta trycka, och jag för lagen går försagd, när jag är Herrens ögonsten, för Jesu blod som himlen ren. Att stå i gråt och tandagnisslan, att gå bestört i mindre grad, att plågas under samvetsgisslan och svettas hårt i ångerbad, det är en smitta i dens mod som ej värderar Jesu blod. Är då den sanna tron utan all svaghet och fruktan? Nej, men den svagheten och fruktan är av en annan art än otrons förlamande tvivel om Herren. Den sanna tron har med sig fruktan för mig själv, för djävulen, synden, världen. Den anfäktas och prövas. Den luttras i bedrövelsens ugn. Den brottas med Gud i nattens mörker när man inte kan se någon mening i Guds handlande. Men den säger också: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Abraham har ju fått namnet trons fader. Och Paulus skriver om hans tro i Romarbrevet 4. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Det är den sanna tron som inför sjukdom och prövningar säger: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Ser du att det är bäst för mig att bära detta svåra, så sker din vilja. Men vill du, så kan du lyfta bördan. Och så räckte Jesus ut handen och rörde vid den spetelske och sa: jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetelska. Han ville och han kunde, och så bar tron frukt. Då säger Jesus till honom: se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit till ett vittnesbörd för den. Och i förordningarna om en spetelsk rening så skulle prästen gå ut till den orene utanför lägret. Där skulle han renas, och sen fick han gå in i lägret. Och så skulle offer frambäras, och så tog prästen av skuldoffrets blod och strök på den renades öra, på hans hand och på hans fot. Och så var han renad från synden. Och varför just dessa kroppsdelar? Örat till att höra och hörsamma Guds ord, handen till att göra Guds vilja, foten till att vandra Guds vägar. Gå ut till Jesus utanför lägret, bärande hans smälek. Och sen ska prästen ta av tillhörande låg olja och hälla i sin vänstra hand. Han ska doppa sitt högra pekfinger i oljan som han har i vänster hand och stänka något av oljan med sitt finger 7 gånger inför Herrens ansikte. Av den olja som är kvar i hans högra hand ska prästen stryka på högra örsnibben på den som ska renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå ovanpå skuldoffers blod. Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand ska han hälla på huvudet på den som ska renas. Så ska prästen bringa försoning för honom inför Herrens ansikte. 3 Mosebok 14 kapitel. Och oljan, det är ju i skriften bilden av Herrens välsignelse. Den andra delen av vår text handlar om en hednisk officers tro. I Galaterbrevet 5 kapitel står det att i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och det är denna officer ett levande exempel på. När Jesus sedan renat den spetelske är på väg in i Kapernaum kommer en officer fram och ber honom: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Och när Lukas återger samma händelse så ger han oss några fler detaljer. Några av judarnas äldste blev sända till Jesus av officeren och bad att han skulle komma och bota tjänaren. De kom till Jesus och så sa de ivrigt till honom och bad honom: han är värd att du gör detta för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss. Således den här officeren, han vårdade sig om sin tjänare. Han älskade Herrens folk och vårdade sig också om deras gudstjänst. Men om sig själv så säger han att han är ovärdig att ta emot Jesus i sitt hem. Jag läser från Lukas: Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför ansåg jag mig inte heller värd att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under andras befäl. Och jag har soldater under mig. När jag säger till en gå så går han, och till en annan kom så kommer han, och till min tjänare gör det så gör han det. När Jesus hörde detta förundrade han sig över honom och vände sig om och sa till folket som följde honom: jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Ett förunderligt vittnesbörd om tro och förtröstan. Herre, säg bara ett ord. Du har sjukdom och hälsa, liv och död i din hand. Som jag befaller mina soldater och de gör efter mina befallningar, som jag själv står under och lyder den romerske kejsaren, som med sitt ord styr hela sitt världsvälde, så gäller ditt ord, Herre, i långt högre grad och långt högre ting. Alla ting är dina tjänare. Jag citerar från en predikan av Luther: lär dig nu, du som redan har ordet, att här göra som hövitsmannen. Ty i ordet finner du den tröstliga tillsägelsen att Gud genom Kristus vill vara oss nådig och att vi genom honom ska få syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Men oss fattas ett sådant hjärta som hövitsmannen har när han tänker: har jag ordet så har jag allt. Då kommer det som ordet lovar mig snart efter. Det förmår vi inte. Därav kommer det sig att vi inte värderar ordet rätt, utan ofta ser oss om efter andra medel. Fastän ordet är allsmäktigt, så som denne hövitsman tror, och icke kan ljuga. Vad Herren har lovat, det ska förvisso också ske och vederfaras oss. Jesus blev förvånad och så säger han: amen, säger jag, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Innanför eller utanför. Man kan ha ordet, lagen, profeterna, löftena och deras fullbordan. Man kan ha Jesus och hans undervisning mitt ibland sig. Man kan vara väl insatt i skrifterna. Man kan tillhöra en rätt evangelisk luthersk församling. Ja, man kan göra tecken och under i Jesu namn och likväl gå förlorar. Till sist kastas ut i mörkret, till gråten och tandagnisslan. Jesus kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Gråtande tvingades han konstatera hur många, när Herren sökte dem, slog dövörat till och vände honom ryggen. Medan andra i fåfäng strävan att upprätta sin egen rättfärdighet förkastade den nåd som bjöds dem i Kristus Jesus. Och så gick budskapet vidare. Apostlarna och deras efterföljare gick ut i världen med Guds ord. Och från jordens alla väderstreck har människor strömmat till och får nu ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i Guds rike. Och frågan är, var du och jag hör hemma. Vilken kategori du och jag räknas till. Är du en av dem som står närmast till, som räknas till rikets barn, men som i verkligheten är på väg mot mörkret? Det där stället där inga tårar torkas av, utan där gråt och tandagnisslan råder. Eller har du i Herren Jesus Kristus renats från syndens spetelska och från platsen bland de orena utanför lägret tagits in i gemenskapen med Guds folk, med Abraham, Isak och Jakob och först och främst med Jesus, syndares frälsare? Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, och dem som tror på hans namn. Jesu makt att skapa tro på jorden är söndagens rubrik. Den makten kan också hos dig och mig skapa det som Herren genom profeten Hesekiel lovar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en nytt ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Hesekiel 36. Förtro dig för den skull, så usel du är, med hela din börda och allt ditt besvär i frälsarens händer. Han vill och han kan för hela din salighet vara din man. Amen. Låt oss bedja. Herre Gud, himmelske Fader, du som i din outgrundliga barmhärtighet har älskat oss och gett oss din enfödde son till en frälsare, för att den som tror på honom ska leva om han än dör. Vi ber dig, låt din helige ande uppväcka våra hjärtan till att fast och stadigt tro att vi genom Kristus har syndernas förlåtelse och det eviga livet. Låt oss alltid hålla oss till denne vår frälsare, för bli trygga nu och i vår sista stund genom honom bli evigt saliga. Amen.